Sist jag var här så var det för ungefär 4 månader sedan. Och fick chansen att predika om Paulus bön som vi hittar i 3:e kapitel i Efesierbrevet. Där vi såg bland annat att vikten att be med be till Gud som en kärleksfull far. Som en Gud som är rik i varmhärtighet. Men också som en Gud som är mäktig. Och som kan göra mycket mer genom sin ande än det vi ber om. Eller om det vi kan föreställa oss eller tänka oss om. Och jag vet inte varför, men genom Guds försyn. Genom Guds suveränitet. Så jag har fått chansen och privilegiet. Men också utmaningen att predika om en till Paulus bön. Och nu är det den här bönen som vi hittar i 1 Thessalonikerbrevet kapitel 3. Eller slutet av kapitel 3. Och det är både en privilegium men också en utmaning. Eller det är det i alla fall för mig. Och anledningen till varför det är en utmaning är för att oftast Paulus böner är fyllda och laddade av många känslor och emotioner. Alla vi som någonsin har läst denna Paulus brev vet utan tvekan att han lägger ner all sin passion och hela sitt hjärta när han skriver. Och ännu mer när han skriver sina böner. Och detta kan vara utmanande av 2 skäl. För det första och kanske lite mer personligt har med min introverta personlighet att göra. Ibland har jag svårt att förstå hur Paulus kunde älska så mycket människor som han inte träffade regelbundet i sin vardag. Och som kanske inte var en del av hans jordiska familj. Men för det andra och kanske ännu viktigare är på grund av den tiden som vi lever i. Vi lever, som ni vet, i en sådan individualistisk och självcentrerad samhälle. Och när vi läser Paulus kärlek i jämförelse av samhället som vi lever i idag, så kan Paulus bön, ton, kärlek låta kontroversiell eller till och med upprörande. Till och med för oss kristna när vi läser det idag. Varför då? För att det lämnar oss utan ursäkt. Utan ursäkt när vi brister på kärlek och hängivenhet till varandra. Och vi gör detta oftast på grund av kanske hetiska scheman eller egna begär i livet, saker som vi vill nå eller åstadkomma. Men när vi läser Paulus böner och kärlek och hängivenhet till varandra, då blir vi utan ursäkt. Så mina bröder och systrar, min bön idag är att Paulus exempel ska röra vid vårt inre människa. Att den inte ska låta oss vara likgiltiga, utan att Gud ska hjälpa oss att mogna både i våra bönelivet men också i kärlek till varandra. Så utan att fördröja, följ med gärna till 1 Thessalonikerbrevet kapitel 3. Och vi kommer läsa från och med vers 9-13. 1 Thessalonikerbrevet kapitel 3. Vers 9-13. Då står det så här. Hur kan vi tacka Gud nog för er? För all den glädje som ni är för oss inför vår Gud. Natt och dag ber vi med stor iver om att få se era ansikte och hjälpa er med det som brister i er tro. Må vår Gud och far själv och vår Herre Jesus leda vår reseväg till er. Och må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla, liksom vi i vår kärlek till er. Så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och far, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Amen. Vi kommer titta på den här texten i 2 huvudpunkter. För det första kommer vi att se på den nödvändiga kontexten. Det är något som händer. Det verkar vara en relation, en gemenskap mellan Paulus och Thessalonika församling som är viktigt att förstå innan vi kan titta på hans bön. Men för det andra så kommer vi titta och iaktta Paulus böneämnena. Så låt oss för det första titta på den nödvändiga sammanhanget. Vi börjar med vers 9. Vi ser att Paulus börjar med en retorisk fråga. Hur kan vi tacka Gud nog för er? Och redan här i första versen så ser vi en fråga som är laddad med känslor och tillgivenhet för församlingen i Thessalonika. Men innan vi tittar på den här frågan, låt oss titta på ett viktigt uttryck som Paulus använder i slutet av vers 9. Och som ofta förekommer i början av de flesta Paulus böner. Han säger att han ber inför vår Gud. Så Paulus förberedde sig för att be med ett hjärta fullt av känslor. Men han gör det inför vår Gud. Dessa ord är inte att avsedda för att imponera Thessalonika med vackra meningar eller för att få dem att känna sig smickrade. Nej, Paulus är full med vetten om att Gud prövar våra hjärtan. Så det vi ser här är Paulus uppriktiga och ärliga känslor som han presenterar inför Gud. Så vilka känslor är dessa då? Det är tydligt. Paulus har en oerhört tacksamhet till Gud. Paulus ska inte låta bli att tacka Gud för Thessaloniker för den stora glädje de ger honom och hans medarbetare. Och när vi läser detta kan vi inte låta bli att ställa oss frågan: vad är det som Thessalonikerna har gjort för att orsaka en sådan glädje i Paulus hjärta? Eller kanske rättare sagt, vad är det Gud har gjort i Thessalonikerna som gör att Paulus inte kan hitta tillräckliga med ord för att uttrycka sin tacksamhet? För att besvara på denna frågan så är det viktigt att vi förstår sammanhanget mellan relationen mellan Paulus och församling i Thessalonike. Denna relation kan vi se den sammanfattat och utvecklat i både kapitel 2 och i kapitel 3. Så i kapitel 2 berättar Paulus att han och hans medarbetare var först i Filippe. Och där hade de lidit, de hade blivit slagna och misshandlat. Och ändå säger Paulus att de fick mod i förtröstan på Herren att gå till Thessalonika för att förkunna evangeliet mitt i det hårda motståndet. Så Paulus åkte tillsammans med hans medarbetare till församlingen, inte för att söka skydd utan för att predika Guds ord. Han predikade evangeliet frimodigt och kallade människor till omvändelse. Inte motiverat av självkärlek, inte driven av personlig ambition, utan av djup kärlek till Thessalonikerna. Och Paulus själv berättar om detta och hans kärlek för dem genom två tydliga bilder. För det första, han beskriver hans kärlek som en kärleksfull mor. Detta kan vi läsa i första Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 7-8. Vi kan läsa det tillsammans. Det står så här: även om vi som kristapostlar kunde ha kommit med anspråk, istället uppträdde vi kärleksfullt bland er. Som när en mor sköter om sina barn, ville vi i ömhet ge inte bara Guds evangelium, utan också våra egna liv. Eftersom ni hade blivit så kära för oss. Så inte bara ord, inte bara den sunda läran, utan Paulus var villig också att ge hans eget liv. Och för det andra så ser vi att hans kärlek till Thessalonika också som en kärleksfull far som förmanar med rättvisa. Det där kan vi läsa i kapitel 2, vers 10-12. Vi kan läsa det tillsammans. Ni är vittne, ja, Gud själv är vittne till hur heligt, rätt och ren vi uppträdde bland er troende. Ni vet också hur vi formade och uppmuntrade var och en av er som en far sina barn och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet. På grund av Paulus kärlek till Thessalonika så var Thessalonika mer än villig att omfamna Guds ord. Och de tog inte emot det i en bekväm miljö. De omfamnade Paulus undervisning mitt under svårigheter och förföljelse. Paulus jämförde med församling i Judean och förföljelse och de svåra omständigheterna som de utsattes för. Och till och med han jämförde det med det förföljelse som Herren Jesus själv fick gå igenom och hans profeter. Men ändå de tog emot ordet. Inte som människors ord, utan som vad det verkligen är, Guds ord. Och det ordet började verka i dem. Sedan var Paulus tvungen att lämna Thessalonike. Och från det ögonblicket var hans ständiga önskan att förträffa dem igen. Han försökte det mer än en gång. Han insisterade. Men vi läser att han kunde inte göra det. Han säger själv att Satan hindrade honom från att göra det. Så på grund av detta berättar Paulus själv i kapitel 3 att han inte kunde stå ut längre. Paulus behövde veta mer. Paulus behövde veta hur de mådde, ifall de fortfarande stod fasta i Herrens ord och om de kunde göra detta trots lidande och förföljelse. Så därför bestämde sig han för att sända Timoteus. Dels för att styrka dem, för att utmuntra dem och för att hjälpa dem mitt i dessa värdemödor. Men inte bara för att styrka dem, som vi nämnde tidigare, utan Paulus verkligen och genuin behövde veta hur de mådde. Han skriver i kapitel 3, vers 5. Det var därför som jag, när jag inte längre stod ut, sände bud för att få veta hur det var med er i tro. Kanske hade frestaren frestat er och vårt arbete varit förgäves. Så Paulus hade som syfte att sända Timoteus och att Timoteus skulle återvända för att få veta hur det var med dem. Och Timoteus gjorde det. Han åkte dit för att förmana dem, uppmuntra dem och för att sedan återvända. Inte med dåliga nyheter utan med mycket goda nyheter. Nyheter om deras tro, nyheter om deras kärlek och nyheter om hur de hade förblivit oroliga trots förföljelse. När Paulus får höra alla dessa goda nyheter säger han följande i kapitel 3, vers 7-8. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder. Mitt i alla våra svårigheter och lidande. Nu lever vi när ni står fasta i Herren. Hör ni vad Paulus säger här? Titta igen på vers 8. Paulus hjärta kunde inte vila förrän han var säker på att de var okej, på att de mådde bra. Nu lever vi när ni står fasta i Herren. Det var sist du kunde känna en sådan oro för dina bröder. Och när var sist du kunde uttrycka en sådan typ av tacksamhet till Gud när du ser att han håller dem fasta även i de svåra situationer? Kära syskon, här kan vi förstå orsaken till den stora och känslomässiga börda hos Paulus. Paulus har verkligen en genuin kärlek för Thessalonika församling. Men nu när vi förstår detta, hur ska vi tillämpa detta i våra liv? För det första, tillåt mig inrikta mig till församlingsledare. Men inte bara till församlingsledare utan till alla män som känner en kallelse i hjärtat till ledarskap, mission eller församlingsplantering. Först måste vi komma ihåg att detta inte är något som är exklusivt för Paulus. Gud ville att herdarna, pastorerna eller församlingsledare, hur vi väljer att kalla dem, ska vara ett synligt uttryck för Guds kärlek till sitt folk. Från gamla testamentet lovade Herren att i detta nya förbundet, i denna tid som vi lever i, han själv skulle sända herdar, alltså pastorer, efter sitt eget hjärta. Herdar som inte kunde bara tala från honom eller tala från hans namn, utan också älska hans folk, ta hand om dem och vägleda dem enligt hans vilja. Så Gud lämnar inte sitt folk ensamma. Gud överger inte sitt församling, utan han lovar att ta hand om henne, liv nära henne. Och han gör detta genom att lyfta män som speglar hans eget hjärta. När vi tittar på Paulus i dessa kapitel så ser vi ett tydligt exempel på den här typen av herde efter Guds hjärta. Vi ser ingen kall man. Vi ser ingen yrkesperson som har börjat en pastortjänst. Vi ser en man som älskar, som lider, som oroar sig, som ber och som glädjer sig när han ser bröderna stå fasta i Herren. Och den här texten är en direkt förmaning till pastorer och ledarna. Uppmaningen är tydligt. Efterlikna Paulus, inte bara i sin lära, inte bara i sin trofasthet i evangeliet, men också i hans kärlek, i sin tillgivenhet för kyrkan och sin djupa omsorg för sina bröder i tro. Kära syskon, ni vet, men också Herren, att det finns en längtan i mig för församlingsplantering och för ledarskap. Och i många av de böckerna som jag läser tillsammans med Daniel för att förbereda mig inför det uppgift, så dyker det alltid upp samma fråga. Varför? Varför vill du bli pastor? Vad är din motivation? Vad är det som driver dig? Och mina bröder, svaren på den frågan är inte frivilligt. Det är inte valfritt. Och det kan inte vara något annat än kärlek till människor. Om det finns någon här som har lust att stå här i denna predikostol, eller skickas för att plantera en församling i en annan ort, eller att vara ett herde för Guds folk, och han gör detta inte av kärlek till församling, utan snarare av självkärlek och för egen vinst, då är det bättre att han inte gör det. För den som står här måste inte bara vara beredd att dela med sig av den sunda läran. Han är en ortodox doktrin, utan också av sitt eget liv, som en kärleksfull mor och som en rättvis far. Men för det andra, hur kan vi tillämpa det som församlingsmedlemmar, som Guds folk? Det är tydligt. Herdar efter Guds eget hjärta är gåvor från Gud till hans församling. Därför är den bibliska uppmaningen tydligt att uppskatta dem, respektera dem och visa dem den största kärlek. Det är just denna förmaning som Paulus gör i slutet av första Thessalonikerbrevet. Följ med till kapitel 5 och vi läser vers 12-13. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 vers 12-13. Det står så här. Vi ber er, bröder, att uppskatta dem som arbetar bland er och leder er i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de gör. Håll frit med varandra. Så kära syskon, tillämpningen är tydligt. Älska era herdar. Be för dem. Bär dem inför Herren och uppskatta det hårda arbete som de gör för era själar. För i slutändan, det handlar inte om att lyfta människor. Det handlar om att Guds trofasthet mot sitt församling. Gud överger inte sitt folk. Gud lämnar inte sin församling. Han vårdar henne genom herdar efter sitt eget hjärta. Och när vi tar emot dem med kärlek så tar vi emot Guds omsorg till oss. Må Herren hjälpa oss att växa i kärlek för våra ledare. Men det stannar inte där, utan det fortsätter i vers 10. Vi läser vers 10 i kapitel 3. Natt och dag ber vi med stor iver om att få se era ansikte och hjälpa er med det som brister i er tro. Och trots att vers 10 är en ny vers så fortsätter Paulus fortfarande med samma långa meningen och tanke som vi började i vers 9. Vi fortsätter att se Paulus iver att förträffa dem igen, inte bara genom brev utan ansikte mot ansikte. Och trots att Timoteus har återvänt med dessa fantastiska nyheter så vill Paulus fortfarande gå till dem, åka till dem och förträffa dem igen. Varför då? I slutet av vers 10 så läser vi att för att hjälpa dem med det som brister i deras tro. Så vad är det Paulus menar här? Han ifrågasätter inte äktheten i deras tro. Han säger inte heller att deras tro är otillräckligt för frälsningen. Han erkänner att deras tro, liksom all ung tro, behöver formas och stärkas. Sann tro föds inte fullständigt. Den behöver läras ut, den behöver bekräftas, den behöver vägledas. Och här ser vi något mycket viktigt om Paulus hjärta. För Paulus slutar inte arbete eller missionsarbete med bara att se människor komma till omvändelse. Att predika evangeliet är viktigt, men att följa de troende till mognad är lika nödvändigt. Så kära syskon, hur farligt det är med kyrkoledare som enbart fokuserar på att evangelisera en person för att fylla en plats och som sedan går vidare till nästa person för att fylla en annan plats. Och de gör det utan att oroa sig för att livnära eller bygga upp den kristna i sin tro. Och detta är vanligare än vad vi tror. Idag så kan vi höra om hur kyrkor diskuterar om söndagsgudstjänst. Hur ska vi forma den? Ska vi forma den för troende eller ska vi forma söndagsgudstjänst för icke-troende? Men här ser vi hur Paulus känner en verkligen börda för tessalonikernas andliga tillväxt. Han vill inte bara att de ska tro. Han vill att de ska växa upp i sin tro. Han vill inte bara att de ska få en bra start. Han vill att de ska stanna, att de ska mognas och utvecklas. Och det är därför han vill återvända. Det är därför att han vill se dem igen i person. För att han vill hjälpa dem med att växa i det de brister i sin tro. Så vi har nu sett vers 9-10 med den nödvändiga sammanhanget som är viktigt att förstå Paulus hjärta och varför denna bön är så känsloladdat. Vi har sett Paulus djupa kärlek för församlingen. Vi har sett att han har en uppriktig tacksamhet inför Gud och en tydligt pastoral önskat om att förträffa dem igen och leda de troende, inte bara i tro, inte bara till tro, utan till mognad i tro. Så låt oss nu för det andra fokusera på bönen. På Paulus som bön gör och böneämnena som Paulus lyfter mellan vers 11-13. Så mina bröder, efter att ha sett sammanhanget, efter att ha förstått Paulus hjärta och den känslomässiga bördan som följer med det, går vi ner direkt till självaste bönen. Och här kan vi se att Paulus har två bönämnen. Den första finner vi i vers 11 och den andra finner vi mellan vers 12-13. Så låt oss titta på den första. Vers 11. Må vår Gud och far själv och vår Herre Jesus leda vårt resväg till er. Och innan vi börjar titta på självaste böneämnen så är det viktigt att förklara en grej som är otydligt på det svenska språket. Så på svenska, likt engelska, så är det inte så vanligt med att böja verb. Jag kan säga till exempel att Lydia gick till lekparken igår. Och så kan jag säga att Lydia och Marcus gick till lekparken igår. Ser ni? Vi böjer inte verbet. I den första meningen är det ett subjekt och de gick till lekparken. Och så kan det vara två subjekt och de gick till läckverken ändå. Och på engelska blir det detsamma. Men på spanska, för er som pratar spanska, men också på grekiska, så är det vanligt med att böja verb. Speciellt när det är en subjekt eller när det är två subjekt. Och här har vi ett problem, för verbet leda vår reseväg till er är i singular. Trots att vi tydligt ser två objekt, vill säga Gud och far och vår Herren Jesus. Så har vi ett problem som har en enkel lösning. Antingen Gud är en treenig Gud och han talar som att fadern och sonen är av samma person. Eller Bibeln innehåller grammatiska fel. Och vi erkänner och bekräftar att Bibeln innehåller inga misstag om det inte är teologiska förklaringar. Här Paulus står inte lång tid, utan han tar för givet att alla troende i Thessalonika vet om detta. Gud vår far och Jesus vår Herre, som en och samma Gud, som den enda guden, han ska leda Paulus i hans resväg till dem. Detta var ganska självklart för dem och detta är ganska självklart för oss. Men tyvärr i dagens kristendom så har vi flera grupper, flera falska läror skulle vi kunna säga, som förnekar detta. Som uttrycker att Gud Fadern och Jesus vårt Herre är två olika personer. Men då är de tvungna att erkänna att det finns grammatiska fel i skriften, vilket det inte finns. Så nu när vi har förklarat detta så kan vi titta på Paulus bön. Så trots att det är Satan som har hindrat honom från att resa tillbaka till Thessalonika, det kunde vi läsa i kapitel 2, så vände sig Paulus ändå ödmjuk till Gud för att han skulle leda hans resväg till dem. Inte med auktoritativa ord, utan i beroende av Gud, att det är Gud som tillåter det. Så Paulus vill alltså återvända till Thessalonika. Därför att han är medveten att dessa syskon behöver fortsätta att växa i sin tro. Och han förstår att de behöver göra detta på två olika områden. De behöver att växa i kärlek och de behöver växa i helighet. Och det är det vi ser i nästa bönämne i vers 12 och 13. Så vers 12. Och må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla, liksom vi i vår kärlek till er. Orden här som översätts med överflöda bär tanken på något som rinner över, som en flod som svämmar över sina bräddar. Paulus ber alltså inte om ett minimum kärlek, utan om en kärlek som växer, breder ut sig och går utanför sina gränser. Igår så åt vi middag med familjen Norén och så hade vi en andakt. Lydia skrattar, hon vet vad jag ska prata om. Så tog pappa en glas och la den på en tallrik. Så tog han en vattenkanna, så hällde han vatten och så hällde han vatten och så hällde han vatten och så hällde vatten. Och vad hände då? Jo, vatten rann ut för hela tallriken. Och det är det tanken som vi ser här när Paulus ber att deras kärlek ska överflöda och det ska rinna ut. Men varför ber han detta? För vi vet att Thessalonika brast inte i kärlek, utan tvärtom, de var ett exempel om kärlek för andra kristna. Det där kan vi se i kapitel 4, vers 9-10, om vi läser det tillsammans. Kapitel 4, vers 9-10. När det gäller syskonkärlek behöver vi inte skriva till er. Ni har ju själva lärt er av Gud att älska varandra. Och den kärleken visar ni alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er, bröder, att göra det ännu mer. Så det är det som är poängen. Att det ska flöda över. Att det ska bli ännu mer. Så kristen kärlek är aldrig färdigt. Den är inte statisk. Utan som vatten, den växer och den rinner ut. Det är något som är i konstant tillväxt. Men en viktig fråga. Kärlek till vem? Texten uttrycker det att det är kärlek till varandra och till alla. Gud vill inte att vi ska älska vissa människor och ignorera andra människor. Att vi ska gilla och tycka om de som håller med oss och avstå och ignorera de som är mot oss. Kärleken börjar i församlingen, men den stannar inte där. Den sträcker sig även utåt, också till dem som inte delar vår tro. Modellen för denna kärlek är i grunden Gud själv. Men Paulus pekar också på något konkret. Paulus lägger sig själv som ett exempel på hur är det tanken att vi ska älska. Han säger att liksom vi i vår kärlek till er. Och detta kan vara en förenkling till oss för att vi ska kunna förstå hur är det tanken att vi ska älska varandra. Det kanske är svårt för oss att förstå att vi bör älska varandra så som Gud har älskat oss. Men kanske är det tydligt att förstå att vi bör älska varandra så som Paulus älskar församlingen. För vi ser ett tydligt exempel och vi har redan sett i sammanhanget hur Paulus kärlek, inte bara för de troende utan för nya orter och för områden där evangeliet inte hade kunnat nå. Hur han kunde älska dessa människor ändå. Men Paulus stannar inte vid kärlek utan han fortsätter i vers 13. Och han säger att målet med kärlek är tillväxt. Där han berättar att vad är målet med denna kärlek. Han säger, så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och far. När vår Herren Jesus kommer med alla sina heliga. Här ser vi något avgörande. Och det är att kärlek och helighet hör samma. Kärleken är inte målet i sig själv. Utan det är ett medel genom vilken Gud formar oss till helighet. Så att vara helig betyder inte att första hand att vara moralisk. Korrekt inför människor. Det betyder att mer och mer likna Gud. Och Gud är kärlek. Så ju mer vi växer i kärlek, desto mer formas vår hjärta. Och desto mer härgas våra liv. Och lägg märke till sammanhangen här. Här ser vi att Paulus vill att vi ska växa i kärlek. Och detta ska ske inför Gud. Så inte inför människor, inte inför andras blickar, utan inför honom som ser våra hjärta. Och allt detta placerat i ljuset av Kristi återkomst. Paulus längtan är inte bara att de ska leva väl här på jorden, här och nu. Hans djupaste önskan är att när Kristus kommer tillbaka, att de ska stå fasta. Och bara bredda och heliga inför Gud. Och detta borde också få oss att stanna en stund och tänka. För när Kristus kommer är det inte människors omdöme som räknas. Utan Gud. Och ändå är det inte en bön som leder till förtvivlan. För Paulus vet, och jag hoppas att vi vet det också. Att vår trygghet ytterst inte ligger i hur fullkomlig vår kärlek eller vår helighet är. Utan i Kristus själv. Det är han som har fullkomnade den kärlek och den helighet som vi aldrig kunde uppnå. Och det är just därför att han befriade oss från att behöva bevisa oss för oss själva. Och det är därför att nu kan vi växa frimodigt och ödmjuk i kärlek och helighet. Så missförstå mig inte. Det har inte med att, okej, Herren gjorde det vi inte kunde uppnå. Herren hade den kärlek som jag inte hade. Herren hade den helighet som jag inte kunde få. Vilket tur, då behöver jag inte älska längre. Eller då behöver jag inte vara helig längre. Det är inte det Paulus pratar om här. Utan Herren gjorde detta för att kunna göra oss fria. Fria till att kunna älska varandra. Och fria till att kunna växa i helighet. Så kära syskon, låt oss leva med denna bön i våra hjärta. Och låt oss be för varandra i Herrens kraft. Så låt oss be. Herren, vi ber för oss själva, men vi ber också för oss som församling. Vi ber att må du låta oss växa och överflöda i kärlek. Att du ska forma våra hjärta i helighet. Och att vi när Kristus kommer tillbaka ska kunna stå fasta inför dig. Och inte av egen rättfärdighet. Herren, vi ber för församlingen. Vi ber att du välsignar församlingen med herdar och ledare som efterliknar din hjärta. Och som är uttryck för oss av din kärlek. Tack Herren för att du älskar oss. Tack Herren för att du hjälper oss att fortsätta utvecklas i vår kärlek och härlighet. Hjälp oss Herren att inte ska stanna i en flummig kärlek till varandra utan att kärlek ska överflöda. Att vi skulle kunna dela våra liv med varandra. Att vi skulle kunna finnas där för varandra. Att kunna oroa oss som Paulus oroade sig. Under våra bröders lidande. Men också att kunna uttrycka tacksamhet. När vi ser vad du gör i deras liv. Och hur du håller dem fasta. Vi ber i Jesu namn. Amen.